Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Almighty Dollar av Brendan Greeley är en ekonomisk historia om hur dollarn blev världens mest betydelsefulla valuta och varför den rollen aldrig enbart har styrts från Washington. Boken följer ordets och valutans rötter tillbaka till talern, ett silvermynt från Centraleuropa på 1500-talet, långt före USAs grundande. Greeley, som har bakgrund som ekonomijournalist och forskare i finanshistoria, använder denna långa tidslinje för att pröva föreställningen att dollarn är ett rent amerikanskt maktmedel. Hans syfte är snarare att visa hur pengar skapas genom handel, banker, lagar, kriser och sociala konflikter. Framställningen rör sig från europeiska silvergruvor och Spaniens imperium till kolonialsarnas sedlar, amerikanska bankkriser och dagens globala finanssystem. Det är alltså inte enbart en bok om mynt, sedlar eller centralbanker. Den undersöker också vem som får nytta av ett penningsystem. Vem som bär riskerna och varför kontrollen över pengar ofta är mer begränsad än politiker och stater vill ge intryck av. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, dollarn började som talen, inte som ett amerikanskt projekt. Bokens mest utmärkande utgångspunkt är att dollarns historia börjar långt före Förenta staten. Greeley kopplar namnet till talen, ett stort silvermynt som växte fram kring silverutvinningen i Joakimstal i nuvarande Tjeckien under 1500-talet. Namnet spreds i olika språk och former och blev så småningom en språklig föregångare till dollar. Poängen är större än etymologi. Ett mynt kunde bli användbart, över gränser därför att köpmän och långivare kände, igen, dess metallhalt, vikt och användbarhet i handel. Tilliten växte alltså i nätverk av handel och betalningar, inte bara genom en regeringsbeslut. För en svensk läsare kan detta sättas i relation till hur svenska riksdaler och andra europeiska myntsystem länge cirkulerade i en internationell ekonomi. Där myntens praktiska acceptans kunde väga tyngre än den stat som präglat dem, Greeley visar samtidigt att silvermyntets materiella ursprung inte var neutralt. Gruvarbetare och andra asor som deltog i produktionen kunde leva med osäkra villkor, även när den valuta de framställde blev eftertraktad. Därmed kopplas valutans globala framgång till arbete, ojämlikhet och råvaruutvinning, inte bara till nationalstaters prestige. För det andra, pengar är en politisk ordning. Även när de framstår som neutrala, Greeley behandlar pengar som något föränderligt och politiskt, snarare än som ett enkelt tekniskt verktyg för att ersätta byteshandel. Valutor kan vara metallmynt, sedlar, bankinsättningar, krediter eller andra anspråk på betalning. Vad som räknas som pengar beror på lagar, institutioner och människors vilja att acceptera ett betalningsmedel. Därför får beslut om pengar alltid fördelningspolitiska följder. En stabil valuta, tillgång till lån eller en räddning av banker kan skydda vissa grupper, men kostnaderna kan hamna hos andra genom skulder, arbetslöshet, inflation eller uteblivna krediter. Boken återkommer till spänningen mellan hur dollar produceras och vem de faktiskt tjänar. Den gör det svårt att nöja sig med förklaringen att pengar bara bygger på abstrakt förtroende. Förtroende behöver också institutionella ramar, fungerande betalningssystem och regler som avgör vilka löften som ska hållas. Perspektivet hjälper läsaren att granska nutida diskussioner om räntor, statsobligationer och bankstöd. Frågan är inte bara om en åtgärd är ekonomiskt effektiv, utan också vilka balansräkningar, hushåll och företag som stärks eller försvagas. Greeleys historiska metod visar att sådana konflikter inte är nya, utan återkommer när ett penningsystem förändras. För det tredje, bankernas bokföring gör reglering central för pengarnas värde. En viktig del av boken handlar om skillnaden mellan pengar som fysisk valuta och pengar som banktillgodohavanden. I en modern ekonomi finns merparten av de pengar hushåll och företag använder som poster i affärsbankernas bokföring. När en insättning visas på ett konto är den därför också ett löfte från banken. Och dess användbarhet beror på att betalningssystemet fungerar och att banken kan fullgöra sina åtaganden. Greeley använder historien om amerikanska bankproblem, bland annat i 1800-talets New Orleans, för att belysa vad som händer när sådana löften blir osäkra. Bankfallissemang är inte en sidohistoria till pengar, utan en fråga om huruvida vardagliga betalningsmedel fortfarande kan användas. Därför framstår reglering, tillsyn och skydd mot bankpanik som delar av själva monetära infrastrukturen. Detta är relevant även i Sverige, där digitala betalningar och bankkonton dominerar vardagen. Kontanter kan kännas som pengar i direkt mening, men lönen, bolånet och de flesta köp är beroende av banker och tekniska system. Boken invänder mot alltför enkla beskrivningar av pengar som enbart statligt utfärdade papperslappar. Den betonar istället samspelet mellan staten, centralbanken, privata banker och de regler som ska göra privata skuldposter till tillförlitliga pengar. För det fjärde, imperie. Kriser och lokala lösningar visar att valutamakt aldrig är självklar. Greeleys 500-åriga berättelse visar att en stark valuta inte automatiskt ger en stat full kontroll över ekonomin. Han följer bland annat Spaniens silverekonomi och dess industriella sönderfall på 1600-talet. Ett exempel på att tillgång till en eftertraktad råvara inte i sig säkrar långsiktig produktivitet eller finansiell stabilitet. Senare behandlar han hur koloniala och tidiga amerikanska ekonomier använde en blandning av utländska myntkrediter, sedlar och lokala lösningar innan ett enhetligare system växte fram. Under depressionen skapade exempelvis samhället Howarden i Iowa egna betalningsmedel när den vanliga ekonomin inte fungerade tillräckligt väl. Sådana fall gör bokens huvudidé konkret. När officiella pengar är svåra att få tag på eller när banker och myndigheter inte inger förtroende kan människor skapa andra sätt att hålla handel och försörjning igång. Lokala valutor löser inte alla problem, men de visar att pengar också är en social överenskommelse som kan organiseras på flera nivåer. För Sverige, med erfarenheter av bankkriser och en lång tradition av statliga och kommunala institutioner, är lärdomen igenkännbar. Finansiell stabilitet bygger inte enbart på en valutas namn utan på att betalningar, krediter och ansvariga institutioner fungerar även under press. Slutligen, den globala dollarn stärker USA men har vuxit bortom USAs direkta styrning. Boken förklarar varför dollarn har en särskild ställning i världsekonomin. Internationella kontrakt, råvaruhandel, lån och valutareserver använder i stor utsträckning dollar. Efter andra världskriget blev denna roll ännu starkare, vilket gav USA stora fördelar. Den amerikanska staten kan finansiera sig genom statsobligationer som efterfrågas av investerare och institutioner världen över. Och dollarns likviditet gör den till ett centralt skyddsmedel i oroliga tider, men Greeley avvisar idén att detta innebär total amerikansk kontroll. Dollarns globala liv formas också av utländska banker, företag, centralbanker och marknader. När aktörer utanför USA väljer att skriva avtal i dollar eller hålla dollarreserver bidrar de till systemets styrka. Men de kan också skapa krav och risker som amerikanska myndigheter inte helt styr över. För svenska företag och sparare spelar detta roll. Eftersom dollarkursen påverkar importpriser, investeringar, energimarknader och internationell finansiering, även när vardagsekonomin sker i kronor.
Greeleys analys gör dollarns dominans mindre mystisk.
Den beror på historiska nätverk, djupa finansmarknader och invanda institutioner, men den är samtidigt beroende av att omvärlden fortsätter att använda systemet. Sammanfattningsvis, The Almighty Dollar passar läsare som vill förstå pengar bortom rubriker om räntor, inflation och valutakurser. Den är särskilt relevant för den som följer världsekonomin, arbetar med finans eller internationell handel eller vill se hur bankernas funktion påverkar den egna vardagsekonomin. Den kräver intresse för historia eftersom Greeley bygger sin analys över flera århundraden. Men den praktiska nyttan ligger i att nutida frågor blir lättare att placera i ett större sammanhang. Läsaren får ett mer precist språk för att skilja mellan kontanter, bankpengar, kredit, statsobligationer och internationell reservvaluta. Boken bidrar också med en hälsosam skepsis mot påståenden om att stater ensamma styr sina valutor eller att pengar enbart är en fråga om marknadspsykologi. Jämfört med många böcker om dollarn, som främst fokuserar på USAs centralbank, Bretton Woods eller efterkrigstidens stormaktspolitik, börjar Greeley mycket tidigare. Han knyter den moderna dollarn till europeiskt silver, handelsinstitutioner och de människor som levde med konsekvenserna av monetära förändringar. Den bredden gör att boken fungerar både som valutahistoria och som en undersökning av hur ekonomisk makt byggs. För svenska läsare ger den dessutom ett användbart perspektiv på varför dollarn kan påverka en liten, öppen ekonomi utan att vara dess nationella valuta. Om du vill stödja Brendan Greeley, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!